Välkommen till ett nytt avsnitt av Vegopodden! Jag heter Mattias Kristiansson och är chefredaktör för tidningen Vego. Och idag träffar jag Hanna Olvenmark som inte bara ligger bakom bloggen utan nu även kokboken Portionen under tian. Vi får lära oss allt om hur man lagar sjukt billig och god vegetarisk mat. Vi pratar inte bara om ekonomiska fördelar utan även klimatfördelar, matsvinnsfördelar, hälsofördelar och mycket annat. Det är sjukt många smarta tips och matnyttig information. Så lyssna nu. Vi filmar även hela den här intervjun, så vill du se den, gå in på vår YouTube-kanal, Vego. Okej, välkommen till Vego-podden, Hanna Olvenmark.
Tack!
Du är ju aktuell med Portionen under tian. Bra mat för dig, din plånbok och planeten.
Mm,
och du var på Nyhetsmorgon precis, så du måste berätta hur det var.
Jo, men det var ju väldigt roligt. Jag fick ju höra innan då att det var Jenny Strömstedt och Steffo som var där.
Mm.
Och jag skulle prata om hur man kan spara pengar på mat och också sen då laga mat.
Mm.
Och Steffo var väl liksom ganska så här skeptisk, tror jag. Ja. Men jag tror han fick en liten tankeställare ändå. Att det inte behöver bara vara billig och tråkig mat.
Nej.
Utan det kan också vara väldigt gott.
Vad lagar du för något?
Jag gjorde en beluga bolognese, en pizza med potatis och kronärtskockskräm och sen ett par bananbollar. Som är som ett mellanmål.
Mm.
Och det försvann, så de åt upp allting. Så det var ju bra.
Mm. Nu pratade vi lite innan. Eller jag sa det till dig innan att jag älskar din bok. Jag tycker den är så bra.
Och tack.
Och jag vet att jag säger det till många, men jag väljer ju folk som jag gillar. Och sen, den är så bra för att det är billig mat, vilket jag gillar.
Mm.
Och jag är trött på att folk pratar om vegomat som dyr. Det är hälsosamt utan att det var helt hysteriskt och felvinklat. Och det är väldigt varierat och gott.
Ja, jo, men det var kul att du känner så. Mm. Det är ju typ exakt det jag vill att man ska känna när man använder boken.
Ja. Hur tycker du själv att boken blev? Är du nöjd?
Ja, jag är det. Jag är jättenöjd. Mm. Jag har ju inte riktigt själv gått runt med en önskan om att skriva en bok.
Nej.
Det har aldrig varit en liksom... Jag har känt att det är nog bra att göra det. Mm. Men inte varit, det är en stor dröm. Så att när det här projektet drog igång var jag lite så här... Men du har ju gjort böcker själv. Man kan få väldigt mycket... tankar om att det här inte är tillräckligt bra.
Mm.
Vad ska folk tycka? Kommer jag få hatmejl? Alltså jag kunde liksom måla upp sådana scenarion. Ja. Och framförallt när man jobbar med något ganska intensivt så kan man ju tycka att det blir riktigt dåligt.
Mm.
Men nu när jag liksom fått distans till den så bara så här, okej, det här är exakt så jag liksom, den har fått med allt jag tycker är viktigt.
Mm.
Och jag har jobbat med två personer som har varit väldigt duktiga på formgivning och foto, vilket de har gett en touch till boken som är väldigt mycket mig, mm, personlig, men också mycket snyggare än vad jag själv hade kunnat göra.
Ja.
Så det känns också roligt.
Det är väldigt snygga bilder och det är väldigt härligt, det är härligt upplägg liksom. Man får väldigt mycket för pengarna.
Exakt. Jo men den speglar ju ett tänk jag har. Mm. Och också sen då liksom recepten. Men jag tror att det är viktigt att det faktiskt ser tilltalande ut.
Mm.
För om man tittar på vad det finns för kokböcker som handlar om, vet, om så här studentmat eller billig mat, så är det knappt några bilder i dem.
Nej.
Och då blir det så här, ja men så behöver det inte vara.
Nej. Men ska vi börja lite från början? För hur började ditt intresse för mat och kost och hälsa och hela den biten?
Ja, det är en jättebra fråga. Jag började väl intressera mig för liksom någon typ av klimat, lite hälsotänk när jag var i tonåren. Och då blev jag vegetarian.
Mm.
Och det slutade också med att jag fick ganska grova näringsbrister. Alltså mycket järnbrist och sånt. För att jag liksom inte riktigt, jag uteslöt kött. Liksom, och inte tänkte jättemycket på vad man ska lägga till. Så det blev väl inte kanon just där och då. Men sen så har jag vuxit upp i en familj med en mamma som är separerade föräldrar.
Mm.
Och mamma jobbar jättemycket, tjänar jättemycket pengar. Vi åt riktigt dålig mat. Alltså så här, hon planerar inte, hon stressar mycket, vi åt mycket snabb mat. Och andra veckan var pappa som var en liten snålis. Så, och det märktes på maten, men då gjorde han, liksom, han tog tillvara på exakt allt. Koka ballväxter, baka bröd, laga all mat själv och också fråga oss barn vad maten kostar idag. Så att jag fattar ju liksom... Och pappas mat var alltid så himla god.
Ja.
Och idag skulle man ju säga, gud, pappa var klimatsmart.
Mm.
Men då var det ju främst ekonomiska liksom, intressen han hade. Och, men sen så i alla fall läste jag till slutligen till dietist. Och började sen jobba som dietist.
Mm.
Och då mötte jag patienter som sa att de inte hade råd att äta bra mat. Och då kunde jag liksom aldrig relatera till det. För billig mat för mig har varit den bra maten.
Ja.
Dyr mat har varit den här skitmaten som inte är så bra. Men många andra går ju runt med den inställningen eller uppfattningen att bra mat är dyr, dålig mat är billig. Så att, som dietist så handlar det jättemycket om att ge konkreta råd.
Mm.
Och också förstå vad är det för utmaningar den här människan står för. Om jag pratar om bra mat, det här ska du äta, så sitter någon och tänker jag har inte råd. Då spelar det ingen roll vad jag säger.
Nej.
Så då kunde jag ge recept och så.
Ja, för det är det. Jag kan själv bli så frustrerad när man ser de här bilderna på Facebook eller Instagram och ser det typ på ena sidan är så här. Eller när de alltid försöker trycka på att det är så svårt att vara hälsosam. Och så har de typ så här en kasse med typ ekologiska grönsaker som är svindyra. Och sen typ en cheeseburgare som kostar 10 spänn.
Ja.
Och man bara...
Exakt, verkligen.
Ja. Men var tror du det kommer från? Vilken konstig fråga kanske.
Ja, men jag ska vara helt ärlig så vet jag inte. Men Nej. Jag tror att det är väldigt mycket marknadsföring såklart bakom.
Ja.
Alltså så här, den här dåliga maten, den presenteras ju ofta som billig. Alltså allt så här chips, godis, snacks och ja, men absolut liksom hamburgare och sådär.
Mm.
Det får vi ju lära oss att det är ganska liksom billigt och lättillgängligt.
Mm.
Medans dyr mat är många gånger presenteras som att det ska vara... Det är ett fancy Super Bowl, superfoods och sånt där.
Mm.
Men liksom, det finns ju en lång skala däremellan.
Ja. Så. Ja, men jag tror att precis, superfoods har blivit sån knasig grej där det är svindyrt. Och, men det är så kul, för vi pratade lite om det innan också, att hela den här hälsotrenden har liksom gått bananas. Så det går liksom åt helt fel håll på något sätt.
Det som jag tycker är mest skrämmande med liksom hälsotrenden, eller man ska säga hur man pratar om hälsa idag, är väldigt mycket detaljer. Väldigt lite helhet. Är det någonting som verkligen dietistandet har lärt mig, då är det liksom helhetsbilden. Att det är väldigt sällan man fokuserar på ett näringsämne eller ett livsmedel. Och att det ska ge någon typ av liksom total hälsa. Utan det är alltid en helhetsbild. Och det är mycket svårare att relatera till ofta när man ska ta tag i något. Då kanske man börjar fokusera på detaljerna, för det är lättare att greppa än att...
Gud, det är sant. Ja, för det är många bryr sig mer om gojibären på gröten än gröten i sig.
Ja precis. Och att så här, vad äter vi runt omkring gojibären då? Ah. Eller vad det nu än må vara.
Men det är väl snabba lösningar?
Ja, men också, verkligen. Vi matas ju av snabba lösningar hela tiden. Är allt ifrån liksom, hur vi konsumerar information och sådär.
Mm.
Och jag gillar ju egentligen, vad ska man säga, ta bort fokuset från maten. Alltså mat är viktigt, men vi behöver inte tänka på mat det enda vi gör.
Mm.
Alltså alla behöver vi äta och bry sig på något sätt. Men personligen är jag ju inte jätteintresserad av liksom mat. Alltså så. Det låter galet att säga det eftersom att jag jobbar med det.
Ja.
Men jag är intresserad av allt som är runt omkring. Liksom. Från klimatet till absolut hälsa, men vi behöver inte räkna på maten.
Nej.
Exakt vad vi får i oss. Vi behöver ha en ungefärlig uppskattning. Vad är bra mat och vad är sämre mat?
Mm.
Och sen kan man ibland äta sämre mat, men göra det inte så ofta.
Mm. Så att folk har svårt att hitta den... Folk sätter upp, och jag är skyldig till det själv också, i perioder att man bara, nej, men nu ska jag inte äta någonting onyttigt. Mm. Och det enda man gör är att tänka på det man inte får äta. Och sen så måste man nu bara hitta en balans.
Ja. Verkligen, ja, det, jag tror att det är jätteviktigt att göra det och att inte så här säga till sig själv aldrig liksom. Jag ska aldrig göra det här. För det är ett väldigt svårt mål att förhålla sig till.
Men sen en annan grej som jag pratar jättemycket om det nu, typ hela decemberna. Vem man än har träffat så har de pratat om att de ska ställa om sin kost och alla ska bli hälsosamma. Och sen så hör jag mig själv säga, för jag äter väldigt så bra mat ändå liksom. Den är inte hysterisk, men det är så här, du vet, whole food, plant-based, vet, hela den grejen. Och då är det så svårt när man säger till någon människa så här, men ät bara vanlig mat. Just det, vanlig mat för mig är ju det jag äter ju.
Ja.
Men vanlig mat för andra kan ju vara något helt annat.
Ja.
Och det är som är så knäppt ibland när man ser det i tidningarna. Bara, fokusera på vanlig mat. Jag bara, vad fan är det?
Vad är vanlig mat? Ja. Det är ett väldigt svårt liksom, begrepp att förhålla sig till. För det är det enda man får upp i huvudet, och är väl det man relaterar till vad som är vanligt för en själv.
Mm.
Men jag tror... Jag hoppas att vi kan få in lite mer vettigt i kostdebatten. Men jag vet inte fasen, alltså, det är nästan en religion idag med kost. Och det finns liksom väldigt starka åsikter. För att man kanske också har upplevt att det här funkar för mig.
Mm.
Och då blir man så personligt anknuten till det. Men det är verkligen inte samma sak som att säga att det är någonting vi ska rekommendera till allmänheten.
Nej.
Och det är här det blir... När vi väver in väldigt mycket känslor i det så kan det liksom gå lite överstyr också.
Ja, man märker också folk som säger det med tillräckligt bestämd ton så tror man ju på det.
Ja, ja, absolut.
Man är ju dålig på hela tiden googla allt.
Ja.
Jag är så här, jag har blivit tvärtom som typ inte tror på någon.
Ja, ja, men det är en fin balans det där. Jag tror man bara ska vara väldigt... vad ska man säga, vara lite faktakritisk till vem är det som säger det här, vad har den för källor, vad har den för tyngd, vad har den för utbildning inom det här området. Så, men då därför tycker jag att det är intressant att, alltså som dietist skulle jag kunna prata jättemycket mer hälsa, men jag gör inte det.
Nej.
För att det kan leda in på fel fokus också. Alltså jag vet ju att den maten jag lägger upp är bra. Så att det är så här, that's it liksom. Mm. Sen så frågar ibland människor, kan du inte räkna ut exakt näringsberäkning? Och bara, nej men det har en ganska liten, för de flesta människor inte det någon poäng att räkna på maten. Det kan snarare bli fel och börja räkna och ha stenkoll på allt man stoppar i sig.
Alltså det är exakt vad det jag svarar också. Folk blir så här sjukt fokuserade på med detaljerna. När startade du kallar inte det blogg, du kallar den hemsida.
Ja, jag tror jag ändrar mig lite, blogg, hemsida, men jag tycker hemsida är mer vad det är, för jag skriver väldigt lite. Alltså vad är en blogg idag ens? Jag vet inte ens vad en blogg är, definitionen är. För mig är det lite så här modeblogg typ kanske, och det är det ju långt ifrån, så hemsida.
Men varför startade du portionen under 10?
Ja, men egentligen startade jag upp en sida med ett par andra dietister som heter Matvett när jag pluggade till dietist, och då hade jag en flik där som hette portionen under 10. Och sen så jobbade jag som dietist. Jag slutade ju jobba som dietist på sjukhus för att läsa 2 år på Chalmers. Läste en entreprenörsmaster där. Och sen när jag var färdig med den så jag hade lagt ner min del på Matvett för att jag hann inte det då. Sen så var jag i Chamonix och skulle springa ett ultramaraton. Och då ringde Nyhetsmorgon liksom. Alltså då har inte jag gjort någonting på 2-3 år hade inte jag liksom skrivit något nytt. Men så hade de hittat en artikel av mig i DN för många år sedan om att jag hade pratat om billig mat. Och då frågade de om jag ville komma och laga mat. Och då var jag såhär, men jag har ju... Jag bara, nej, jag är i Chamonix nu, ni får ringa någon annan gång. Och då gjorde de det. Och så då i samband med det så sa jag mina kompisar från Chalmers, entreprenörsutbildningen. De bara, men Hanna, du måste sätta upp portionen i tiden igen. Du kan inte åka till Nyhetsmorgon och inte ha någonting. Och då satte jag upp det nu då på mitt sätt. Där jag inte liksom var inblandad i det här andra jag hade gjort. Och sen drog det igång. Så hade inte Nyhetsmorgon ringt oss, vet du tusan. Så det är lite så här, det är lite kul att jag är här idag då och pratar. Som att nu har varit Nyhetsmorgon där igen.
Just ja, cirkeln slut.
Cirkeln slut, just ja.
Men vad är...
Och med anledningen till att jag då satte upp den var lite så här bara, okej, nu är jag sugen igen. Jag var ganska trött på att då hade jag drivit en hemsida på fritiden, jobbat heltid som dietist, pendlat. Jag hade liksom 0 återhämtning. Jag mådde ganska dåligt på den tiden av den anledningen. Och då jag var liksom så här, jag bara, portionen 10, nej, jag vill inte liksom ta i det lite. Men nu kunde jag göra det på mitt sätt och jag hade fått en distans till det. Och sen så började jag lägga ut recept och så var det bara, oj, det finns ett jätteintresse för det här nu. Och sen har det ju bara, sen dess har det ju, har jag inte slutat, utan nu jobbar jag ju bara med det.
Ja. Vad är billig mat?
Ja, vad är billig mat? Det är ju sånt himla stort begrepp. För alltså, dels kan man ju prata om så här, ja, men rotfrukt är billigt, linser och baljväxter är billigt, där, grova spannmål är billigt. Men för mig är det här ett jättestort begrepp. Alltså allting vi gör runt omkring. Det kan ju vara allt ifrån hur mycket skitmat du köper till liksom matlådan, till planering, till inköpslista. Alltså allt runt omkring som påverkar vilka matkostnader vi får. Så det här har ju blivit ett, jag kallar ju det stay cheap, att man ska vara lite snål. Och det har ju liksom blivit ett superstort begrepp som innefattar mer än billig mat och är nästan mer en livsstil idag för mig.
Men vadå, så stay cheap, det gäller allt?
Ja, men det gäller liksom att vara mån om de resurser vi har. Eftersom att vi står nu liksom, ja men det har ju blivit så tydligt bara det senaste året, att vi står inför en klimatkris. Och vi måste ställa om, vi måste förbruka mindre resurser. Och där är ju maten en del, en viktig del, men den är ju inte allt. Men vad kan det här, jag vill kommunicera att det här inte behöver vara en uppoffring, utan kan också lämna frihet. Till exempel, sänker du dina kostnader så kanske du har frihet att jobba mindre. Du kanske har frihet att göra en uppfylla något mål. Och att vi måste också liksom vara måna om att alla resurser vi har, det är liksom, det är inte en ändlig resurs. Du har inte all tid i världen. Du har liksom Kanske inte alla liksom, pengar så du kan göra exakt vad du vill. Och även om du har det så kommer du inte alltid i världen heller. Så att stay cheap för mig handlar om att ifrågasätta vad är viktigt på riktigt för mig. För att få mer frihet. Men också att vi tar vårt ansvar som, vill jag ändå tycka som människor, att vi inte förbrukar mer än vad den här jorden klarar av. Och där är vi ju, vi är långt ifrån att liksom lyckas med det just nu.
Ja, det är verkligen lite läskigt att tänka på.
Ja, men det är läskigt. Och jag tror att det är viktigt att vi känner att det är läskigt. Så att vi vill göra någonting. Och sen så är det ju inte så att en människa kan göra något. Men det är verkligen heller ingen anledning att inte göra någonting. Nej. Om man börjar tänka hur liten min del är. Jag kan ändå säga så här, om jag inte hade börjat. Nu får jag ju liksom förmånen att inspirera fler och fler varje dag. Och om inte så här, jag är ju bara en person. Men det har ju ett ringa på vattnet. Och det du gör ger ringa på vattnet. Så att vi gör, det ger ju ringa på vattnet när varje person gör någonting.
Ja, alla, precis. Alla de som gör... ibland är det så svårt att känna att man går och pantar burkar och känner att... vem är jag? Men det är det. Ju fler man är.
Och sen kanske vi också ska liksom vara... liksom, också man ska vara krass och bara... vilka grejer har störst effekt? Så här, byta glödlampor, inte, det är bra. Men sen kan vi ifrågasätta hur vi äter, hur vi reser, hur vi bor. Det är ju liksom de grejerna som påverkar mest.
Kan inte du berätta lite om boken? Vad är det för bok?
Boken heter ju då Portion under tian. Bra mat för dig i din plånbok och planeten. Och det är egentligen en ganska bra liksom, titel. Det varje recept är ju beräknat att det kostar runt liksom, 10 kronor per portion.
Och det är verkligen bara 10 spänn. Ja. Det är helt galet. Ja. Eller är det galet?
Nej, men det beror ju på vad man är van vid.
Och de känns så fylliga och kreativa och liksom göttiga. Och det,
Ja, sen är det klart att det är någon som äter extremt mycket så kanske det blir 2 portioner och då får den 20 kronor där. Men jag baserar ju liksom egentligen många av mina recept baseras på ungefär samma saker. Alltså så här, fast jag använder det på olika sätt. Så dels är det ju recept och de är klimatberäknade också till att släppa ut max 0,5 kilo koldioxidekvivalenter per portion. Vilket är ju ett mål som WWF har satt upp för att nå 1,5 graders uppvärmning. Men sen så är det ju också massa, ska man säga, liksom det jag kallar då stay cheap tips. Det är introtext till om jag förklarar varför jag tror att det är viktigt att vi blir snåla. På ett skönt sätt, inte på ett så här tråkigt sätt. Och sen också guide till man minskar matsvinn, planerar, inköpslistan, utemiddag har jag fått med. Hur man kan äta mat utomhus. Och lite så här, lite personligt.
Hur ska man, har du några, vi måste gå igenom allt här, det är jättekul. Okej, men om man vill börja äta billigt, hur ska man tänka? Har du några så här grundtips?
Ja, men jag tror att en bra grej i början, alltid när man står inför att göra någonting, om man säger, men jag vill äta billigt, så det är att kanske fråga, varför vill jag göra det här? Kanske sätta upp någon typ av så här, tankemål, det kan vara att jag vill få mer tid över, men det kanske är konkret pengar till och med. Så att man förstår varför man vill göra någonting. Så det är liksom, i den änden kan man ju börja. Vill man börja den absolut enklaste änden, då är det så här, okej, jag skulle äta köttfärssås, men jag går och köper linser istället. Då har du liksom gjort den, du bara byter ut en ingrediens. Men det är jättebra att sätta upp ett mål. Sen att vi börjar planera för att liksom hjälpa oss själva.
Alltså var du planerar veckans måltid eller?
Ja, i alla fall ett par dagar. Och varför det är viktigt, det kan ju låta jättetråkigt. Sitta och planera, man vill vara spontan och skön och härlig människa. Men alltså beslutet, vad ska jag äta idag? Det är ett beslut du kommer att ta varje dag. Och beslut baserar vi oftast på känslor. Alltså vi är inte så himla logiska och rationella som vi vill tro. Och när du då kanske är i slutet på dagen och ska till butiken och du kanske har... haft en så här, du har varit stressad eller du är trött eller du är hungrig, du kanske har någon hemma som bara, är du inte hemma snart? Alla de här saker påverkar ju våra beslut. Och absolut också då våra matbeslut. Så att göra det lite enklare för sig för att slippa bli så himla påverkad av de här grejerna som, liksom, som påverkar våra beslut. Eftersom att frågan, vad ska jag äta idag? Den kommer ändå komma. Så du kan ta de besluten när du är lite... när du är på ett bättre ställe. Liksom.
Nej, men, och den försöker jag säga till folk. Och man låter tråkig när man säger till folk att planera veckan. Men det hjälper så mycket. Alltså, för att det är som du säger. Alltså, ett, när man är trött och hungrig, man tar de sämsta besluten. Och man hinner... vill gärna oftast belöna sig med någonting som kanske inte är det bästa för att man har haft en jobb idag. Det är alltid väldigt pengar.
Verkligen. Och sen också så här, man kan ju ta det så här, så du kan ju spara pengar genom att då, om du har gjort en planering, så kommer du troligen köra mindre spontanköp, kanske mindre av de här belöningsgrejerna. Men du kommer också spara troligen tid. Är det så att du kör bil till en matbutik, då kan det vara att du sparar den, dels den bensintidkostnaden, tiden, och sen också tiden du handlar. Och jag, alltså väldigt ofta möter man ju, eller jag möter människor som säger, jag har inte tid till att träna, jag har inte tid till att göra det här. Men finns det möjlighet att friare tid för någonting? Så, men som då idag så mötte jag ju då Steffo på Nyhetsmorgon, och han sa ju, men jag älskar att spontanhandla. Alltså om man älskar att spontanhandla eller sådär, då kanske inte det är den grejen man ska ta bort i sitt liv om det är ett seriöst ett intresse.
Nej.
Så där är också så här, vad är viktigt för mig? Men är det inte ens intresse att spontanhandla, då kan man ju kanske försöka minska de tillfällena. Så planeringen är jätteviktig.
Plus att, förlåt, jag bara kommer med en annan grej som är bra med det där. Det är lite att man får mat att se fram emot också. Lite som typ när man fixar skolmenyn, eller vet, så här, skolmaten. Så man bara, på torsdag får vi det här, och så bara ser man fram emot.
Och det kan vara en jättefin grej att göra ihop om man är en familj.
Ja.
Att så här, men vi sätter oss ner tillsammans och alla kanske får välja en rätt. Och liksom gör också så här, de här, det här beslutsfattandet vi tar varje dag lite, alltså att vi gör det bara enklare för oss. En del väljer ju att ta på sig samma kläder varje dag av den anledningen, för att slippa ta det beslutet. För det tar energi från något annat beslut. Så det ska jag säga. Men sen så är det ju, tar vi livsmedel, så är det ju absolut att följa säsongen. Det är mycket billigare rent liksom färsk grönsaksmässigt. Men också att välja frysta grönsaker använder jag jättemycket. Det är ju samma näringsvärde som
Och det är inte många som tror det.
Nej, de tror att det är sämre. Det är sämre. Och dessutom är det, kan det hjälpa en att minska svinnet, för att när vi tar färska grönsaker så kanske det hinner bli dåligt, framförallt typ bladgrönsaker och sådant där. Men har man frysta så tar man bara den, det man behöver, och man kan också alltid se till att ha det hemma i frysen, så kan du alltid koka upp lite ärtor om du behöver lite grönsaker till middagen eller så. Så det är jättebra. Och sen också då såklart, nu har jag redan sagt det, minska svinnet. Alltså det är ju som att slänga pengar. Och ur klimataspekt är det ju galet att vi slänger nästan tredjedel av det. Alltså det går nästan inte att greppa. men vi slänger också pengar. Du slänger också egentligen typ tid du har jobbat. Såhär. Att vi börjar typ se mat med betydligt större respekt. Dels från de som har producerat den, men också för min egen liksom produktion, för att ta hem det.
Men jag tänkte på det också, som mina särföräldrar är väldigt... när man inte är snål, vad säger man då?
Sparsam.
I alla fall. Och jag kunde vara så frustrerad på det för att jag tänkte så här, vad fan, vet, de sparar typ små slattar av ingenting. Och sen så... Men sen sitter man där på, du vet, lördagen, och så äter man resterna, så blir det som en liten buffé. Och det är så här, jag gillar ändå det tänket, och jag menar, sen kanske det är, men jag gillar tanken att leva som att man inte har råd heller. Men jag tänkte på...
Och det är en jätteviktig sak du säger, det behöver inte vara det, för vi får heller inte glömma att, alltså det finns ju verkligen folk som inte har råd att göra något annat. Att det kan ju verkligen handla om att bara överleva månaden. Men också att så här, många gånger kan det ju bli att man, det möter ju mycket studenter. Så här, jag är ute och föreläser för studenter, och så säger de så här, men det här är någonting jag gör nu, för sen när jag börjar jobba då ska jag göra på ett annat sätt. Och det betyder inte att man behöver ha mer pengar över i månaden när man får en bättre lön. För då kanske du helt plötsligt ser till att få dig massa högre kostnader för att du har den livsstilen. Och sen kanske man klättrar i lön, och då vill man ha, vad kan jag få för den här livsstilen? Kanske öka lån, kanske öka att man köper mer grejer, reser mer. Och sen så har man inte större ekonomisk frihet egentligen för det. För att man är fast i massa omkostnader. Så det här skulle jag ju kunna prata på ett, liksom, på ett helt mycket större perspektiv. Men för min egen del så har ju att, så här, att stay cheap har ju blivit en trygghetsgrej för mig. Jag vet att jag kan klara mig på väldigt lite pengar om jag någon gång kanske måste verkligen. Nu ser jag ju till att kanske spara lite till så att man ska ha buffert, och mitt mål är liksom ett hus i framtiden. Och det betyder mycket, mycket mer för mig än att äta ute lunch till exempel.
Nej, men jag tyckte det var sån bra ögonöppnare med din bok också, för att som jag, när jag blev vegan, så tänkte jag så här, shit, kan jag äta all den här goda maten och samtidigt göra något bra för, du vet, människor på andra sidan jordklotet, för djuren, för miljön, för min hälsa, bla, allt det där. Det fanns bara fördelar. Och sen så nu kommer det ännu en grej som bara kommer av farten, och man behöver inte offra någonting. Man kan äta skitgod mat. Men jag tänkte på det, när du tar fram billiga recept så här, men hur tänker du?
Ja, men jag tänker att det behöver liksom, jag har egentligen så här 5 delar, och det här står också i så här skafferidelen på boken. Att så här, det behöver finnas en typ av proteinkälla. Och där använder jag oftast baljväxter. Men sen är det ju så här, det är väldigt få livsmedel som bara innehåller ett näringsämne. Jag menar, tar vi kolhydratkällorna som kanske är pasta, ris eller matvete eller matkorn, alltså det är, de innehåller också protein. Alltså så. Men ändå för enkelhetens skull i mitt huvud så delar jag oftast in det så. Så någon typ av proteinkälla, sen någon typ av spannmål eller kolhydratkälla, det kan också vara potatis eller sådär. Någon typ av grönsak, frysta grönsaker, rotfrukter eller vad som är i säsong. Och sen så är det någon typ av, alltså, kryddor, smaksättning. Och sen ibland har jag liksom någon typ av som så här såsbas. Det kan vara kokosmjölk eller krossade tomater eller någon typ av havregrädd använder jag oftast. Men när jag då gör recepten så brukar jag fundera på vad vill jag göra? Nu vill jag göra en falafel. Och då tänker jag på vad jag kan ha liksom till det. Men så går det oftast till när jag skapar recept för bloggen. Eller för nu sa jag bloggen själv, för hemsidan. Men när jag bara hemma ska slänga ihop till något till mig själv, då tittar jag oftast bara, vad har jag hemma? Och går helt på det. Det är väldigt mycket restfester hemma hos mig. Då tänker jag sällan på vad är exakt jag är sugen på. Nej. Utan jag går oftast den andra vägen. Men det är svårt när jag ska... för just receptmakeriet för hemsidan så utgår jag oftast från vad är det jag vill liksom producera.
Ja, en fråga, och jag vet inte om du skrev nu i boken, men för vi får mycket den frågan också om att ekologiskt är så dyrt. Hur tänker du där?
Alltså det finns ju verkligen ekologiska produkter som är dyrare. Många är nästan ingen prisskillnad på. Jag själv väljer väl, alltså baljväxter väljer jag ekologiskt. Spannmål väljer jag ekologiskt. Frysta grönsaker och rotfrukter. Och det är typ den maten jag gör. Sen så skulle jag liksom kategorisera vad jag tycker är viktigast. Så är liksom utsläppsnivån viktigare än den ekologiska. Jag tycker att ekologiskt är svår som en... Det är en svår märkning, för den säger inte jättemycket till oss konsumenter vad det verkligen är.
Nej.
Till exempel så är det inte, används det inte särskilt mycket bekämpningsmedel om det är odlat i ett växthus i Sverige. Nej. Men tomaten kan vara oekologisk, till exempel. Men den är fortfarande väldigt, egentligen kanske den hade klarat krav för ekologiskt.
Ja.
Så jag tycker jag tror att det behövs betydligt bättre märkningar för att vi konsumenter ska kunna göra ett vettigt val.
Ja.
Och det gäller även utsläppsmärkning. Jag kan nästan inte förstå att vi inte har det.
Nej. Jag tror folk har svårt att greppa det också, vad det faktiskt betyder.
Ja, men det är också för att vi heller inte utsätts för det.
Nej.
Så när möter du en utsläppsmärkning? Det finns på vissa livsmedelskedjors recept. Då kan det finnas här klimatberäkning.
Man vill gärna kunna jämföra
det med. Ja, och det är ju så här... Jag menar, tar vi exemplet kött versus baljväxter, så kan man säga, men är det inte bättre att köpa ekologiskt kött än oekologiskt? Alltså, baljväxter är liksom bland de mest klimatsmarta vi kan stoppa i oss. Även om ett kött är ekologiskt så kommer det bidra till väldigt mycket mer utsläpp.
Ja, ja.
Men däremot, ska du köpa kött, nu är det här en vegetarisk podd, då köp betydligt mycket mindre kött, men ät kött bättre. Så, så att jag tycker det är supersvårt för konsumenter att göra ett bra val.
Ja.
Och det är också så här, hur vet man att något är flygtransporterat? Det är ju sämst med flygtransporterade grönsaker. Det kan vi verkligen minska, eller egentligen i princip bojkotta, tycker jag personligen.
Ja.
Men hur sjutton vet man det i butiken? Då får man ju läsa på. Vad är det som är flygtransporterat?
Ja, men verkligen. Har du några favoritrecept i boken?
Ja, men det har jag, absolut. Dels så de jag lagar idag på Nyhetsmorgon, beluga bolognäsen, pizzan är väldigt, väldigt god. Sen har jag grönkålspastan, den har jag nu gjort.
Just
ja, men den gör jag jämt. Jag älskar den, och nu är det ju för att grönkål är säsong, så nu blir den ju snorbillig. Framförallt om man köper grönkål på lösvikt, då är det, kan det vara hur billigt som helst. Men den äter jag mycket nu under vintern. Linsstroganoffen älskar jag också. Sen finns det några lasagner och nej, men jag gillar ju alla recept.
Så gott. Jag har en sista fråga som är jättelöjlig, men liksom när du vill lyxa till det liksom.
Ja.
Vad heter du då?
Men det här är så, jag är så tråkig, för det är så här, jag har nästan inga såna grejer. Nej. Skulle det vara något lyxigt så är det typ champagne. Det kan jag tycka är riktigt nice.
Ja.
Men jag är väldigt, alltså det här är den mat jag tycker är godast också.
Men det är som du, alltså det roliga är att jag är likadan, för det är när folk är såhär, men fine dining, jag bara, alltså en krispigt stekt typ så här quesadilla.
Ja.
Är typ allt för mig.
Ja, men ja, eller typ jag kan ibland undra mig typ så här anammas formbara färs för jag kan tycka att den är jäkligt god. Och sen gör jag någon så här typ någon tzatziki och rotisar. Men alltså det är så här, det där är ofta ser situationen mer den lyxiga för mig. Typ att jag får sitta med mina vänner, vi äter mat ihop. Snarare än kanske exakta vad som hamnar på tallriken.
Ja.
Och det är ju sånt kan man ju också verkligen liksom tänka på, vad är det när det är fred och det är lyxigt, vad är det som gör det lyxigt? Är det att du känner dig ledig? Mm. Är det att du kanske tänder ljus? Du har hemma folk du tycker om. Är det det som är lyxen och den här? Eller är det egentligen exakt det du äter?
Ja, just det.
Så att, och det där kan man ju få in. Även om man äter linstroganoff.
Ja.
Men sen gillar jag ju verkligen att gå ut och äta middag. Laga middagen ute. Det är ju en lyxgrej för
mig. Jag vet, alltså, förlåt, jag vill bara säga det. Jag sa att när jag började på det nu igen, precis före jul, så sa jag de ska max vara 20 minuter. Men det här var jättekul att prata, så vi får sätta lite till.
Okay,
men
ja.
Det med utemat tycker jag är jättekul.
Mm.
Men du får berätta vad du...
Ja, men det började liksom som att jag ville driva med begreppet äta ute. För äta ute handlar ju... Om jag säger, man säger det, då tänker man att man går ut och äter på restaurang.
Mm.
Och det kan ju faktiskt bli ganska dyrt om man gör det. Och det kan också gå på slendrian. Att man alltid säger, men på fredagen vi träffas ute på en after work. Och då blir det så här, men vad fan, vi går ut och äter.
Mm.
Så jag börjar laga middagar ute, ta med ett så här stormkök. Och det gör jag ju typ varje vecka när det är liksom väder. Nu är det lite kallt för det och mörkt på kvällarna. Mm. Men det kan ju också vara att man bara tar med sin liksom frukost ute. Utefrulle kan man se i mina kanaler. Och det är inte bara för att få liksom så här, för kostnadsaspekten. Utan jag känner en jätte stark connection till naturen.
Mm.
Och när jag är där så förstår hela liksom mig vad det här handlar om.
Mm.
Att vara snål med sina resurser. Och jag mår så himla bra.
Mm.
Så det är också så här, genom att göra det regelbundet så får jag bara en dos av motivation och en känsla av välbehag.
Mm.
Och naturen, det finns ju liksom verkligen studier på det att när vi connectar med naturen så gör vi bättre val för den.
Mm.
Men naturen behöver inte vara att du åker ut i liksom, till fjällen.
Alltså,
men vi har naturområden i varje stad.
Mm.
Och hitta dem. Det kan vara att sätta sig ner vid vattnet. Eller vara i en park. Eller komma upp på en kulle.
Mm.
Och att våga utforska naturen där man är.
Mm. Ja, men det är lite det. Jag, David Kihlberg på Naturskyddsföreningen tog ut mig på en vandring. Och det var min första vandring ever i någon sån här naturreservat.
Ah, vad var ni då? Var det här i Stockholm?
Ja, det var Söder och sånt. Men jag, nej, och jag hade aldrig gjort det. Jag hade skämtat lite om det ett tag. Sen så blev det verklighet. Och det var, och när vi gick och sen så lagade han mat av öppen eld. Och jag var så här, oh my god, varför gör man inte det här? Men det var nog också för att det kändes jobbiga. Jag trodde att det var jobbiga vad det var.
Mm.
Men sen just det som du sa, att man behöver ju verkligen inte åka ut ens i ett naturreservat. Man kan sätta sig typ på innergården.
Mm.
Och det är liksom ändå något annat.
Mm.
Och så blir all mat god utomhus.
Exakt, den blir ju det. Alltså, det är ju alltså den känslan när man också så här, fixat ordningsmat. Alltså det går inte att vara stressad och laga mat i skogen.
Nej.
Eller så här, det är bara allt bara... Allt i kroppen bara så här sakta ner.
Mm.
Och sen blir det ju så sjukt gott att sitta och äta där. Så då kan ju så här, en tomatsås med pasta kan ju vara liksom magic i skogen.
Hallå, kan inte vi följa med den någon gång, så kan vi filma och så gör vi en video om, och så pratar vi billig mat och så är vi ute i naturen.
Jo, jättegärna.
Det är jättekul.
Ja, verkligen. Ni får komma ner till Göteborg och ska visa mitt favoritområde i Änggården.
Jättegärna. Men du, det var allt faktiskt.
Ja.
Vill du säga något till alla? Köp
men jag skulle vilja säga så här då, vi är januari nu, nu vet jag inte när du sänder detta, men att, så här, att äta billigt eller att så här, vara mån om sina pengar är inte en januari-grej.
Nej.
Utan det är någonting, ska vi liksom göra liksom verkligen ställa om, då behöver vi vara hållbara hela året, inte januari bara.
Nej.
Så nu när januarilönen kommer, vad är det som motiverar dig nu till att spara pengar? Kan du hålla kvar den motivationen?
Mm.
Så att du inte faller tillbaka. Och det här kan ju även gälla andra hälsomål, om man har bestämt sig om jag skulle vilja träna lite mer. Mm. Alltså så här, var lite schysst mot dig själv och börja heller lite försiktigt så att det håller i, än att börja alltså gå all in och sen tappa motivationen.
Och köp på riktigt boken. Det är, alltså, det är inte, det är ju...
Ja, det får man väldigt gärna köpa.
Nej, men den är faktiskt väldigt, väldigt bra. För att man får väldigt mycket tips. Allt det vi pratar om här, men det är mycket, mycket mer.
Mm.
Och jättemånga bra recept.
Ja, men det är kul att du gillar den.
Ja, den är jättebra. Du, tack för att du gästade Vegopodden.
Tack så mycket.